och välkomna till ett nytt fantastiskt, tänker jag, för det tänker jag att det alltid blir, för vi har så otroligt spännande gäster, till ett nytt avsnitt av Klimat for Dummies. Och idag ska vi faktiskt prata om det som egentligen handlar om lite så här troll i debatten, att liksom forskare, journalister, andra som ändå tycker att man har någon typ av kunskap av vad som egentligen händer i klimatdebatten, eller vad som är vad i om det sen är vindkraft eller kärnkraft, eller huruvida man ska äta ekologiskt eller närodlat. Och att man känner att man ofta blir påhoppad på ett sätt som är kanske lite obehagligt, eller gör också att man kanske slutar prata. Vi har pratat greenwashing, och man pratar om greenhushing nu som en annan del. Och det ska vi prata om idag i dagens avsnitt. Vi ska ha med som vanligt en expert på ämnet. Men innan experten släpps in så har vi ju nu det stående inslaget. Och med oss här har jag Peter Alesig. Nu får du den här trumman igen.
Härligt.
Fick du det förra gången?
Nej, det fick jag inte. Så det känns...
Nej, då fick du det nu.
Ja, det känns väldigt fint att få den nu. Tack för det.
Eller hur? Och det var väldigt roligt. Det här är andra gången du är med, och jag hörde redan att första avsnittet så lyssnar man på dig och sen börjar man läsa din bok, vilket, och så slutar man lyssna. Och jag bara, nej, ni måste lyssna liksom på hela avsnittet, för även om du bidrar till en väldigt härlig inledning, så guys, det är liksom längre än 5 minuter, utan det är ju massa spännande då som kommer in i resten av avsnittet också, tänker jag. Så lyssna på hela avsnittet. Men Peter, jag bara inledningsvis sa så här att man upplever stundvis, och jag vet att forskare upplever att det är stundvis svårt att prata om de här frågorna, för man blir påhoppad på olika sätt. Och detta ser vi i många andra sammanhang. Och jag kan tänka mig, det händer, kan ju hända dig en och annan gång, va?
Ja, alltså, ja, men verkligen. Och det där, jag tyckte att det var jäkligt tufft till en början, ska jag erkänna. Så sen så har ju inte jag något alternativ. För mig är liksom att vara ute och höra och synas är mitt jobb. Så jag kunde ju inte avskräckas av påhopp och hat och sådär. Men jag tänker att om det inte är ens egentliga jobb, så är det nog ganska lätt att liksom låta det göra att man drar sig undan, helt enkelt. Och jag vet att det finns forskare som verkligen har gjort så, att de bara nej, jag håller mig undan från att svara på förfrågningar från journalister, till och med, för att jag vill inte att mitt namn ska liksom synas utåt.
Och vad skulle du säga att vi ska göra? Därför att, och jag kan ju förstå känslan. Man hamnar på ett middagsbord. Man tycker kanske själv att det är självklart, att det finns liksom en... Man har kanske en samsyn, och så helt plötsligt så får man höra... jag tror vindkraft är ju en sån här där det liksom kan komma liksom saker som man bara tänker... Men gud, var kom den här typen av fakta eller icke-fakta ifrån? Och det finns många områden som är det. Men det är ju inte lönt att göra någonting, för Kina gör ju ändå mycket värre. Och du tappar det som man tänker är, men herregud, det här är väl logiskt tänkande. Hur tappade jag momentum här? Hur ska vi liksom uppmuntra folk som ändå känner att de har lite fakta och kött på benen för att ta debatten, men som inte orkar? Hur gör man för att hålla uppe? Behöver vi liksom ge mer kunskap, bidra mer med, liksom, eller vad tänker du?
Alltså det är en hopplös svår fråga, ärligt talat. Jag kan ju bara se till vad jag själv har antagit för strategi. För det är ju, men framförallt i sociala medier så blir ju påhoppen ganska brutala. Jag har också haft sådana här, vet, ja, men människor som har ringt upp mig och skällt ut mig. Det är mera undantagen, men mejl och sociala medier är ganska mycket. Och för mig har strategin blivit att bara ignorera. Alltså, till en början så är det väldigt mycket tid på att liksom diskutera och tjafsa emot och sådär, och säga, men hallå, du har faktiskt inte läst på här, läst den här artikeln eller vetenskapliga publiceringen, och så skickar man länkar och håller på. Men i... Alltså min erfarenhet är att det där är lönlöst, ärligt talat. Så att liksom försöka de riktigt radikala liksom klimatförnekarrösterna, där är det, upplever jag i alla fall, svårt att, att komma igenom. Och jag lyssnade för, nu kommer jag inte ihåg vad det var för podd jag lyssnade på. Det var inte eran, det var en annan. Men där de faktiskt hade pratat med forskning på hur når man fram då till de här mest extrema förnekarna. Mm. Vad kan man göra för att komma runt i det här problemet? Och det svar som jag minns tydligast ifrån den podden var att ja, men det enda som egentligen fungerar är att träffas i verkligheten så att man kan bygga upp ett förtroende.
Ja, okej. Okay.
För det är det handlar om, att om du inte har förtroende för mig eller den institution som jag representerar, så spelar det ingen roll vad jag skickar för länkar, för du kommer ändå inte lita på det.
Nej, du kommer inte kanske inte ens läsa dem. Men det är personligt.
Så där är det ju liksom, det grundläggande är där att skapa förtroendet helt enkelt. Och jag har ju någon gång har jag träffat en klimatskeptiker i verkligheten som du har sagt, men du får ju inte skriva vad du vill, det är dina chefer som styr det där, allting är ju politiskt och orkestrerat liksom. Men då kunde jag sitta ner och prata med honom och säga, förklara hur mitt jobb fungerar och vad jag får göra och inte får göra och liksom visa och sådär, och då kunde jag nå fram. Men Twitter, nej, glöm det alltså.
Nej, och men där har du ju egentligen två grejer, att inte gå, alltså inte lägga för mycket energi på de som ifrågasätter och som i de sociala medier eller vad det nu är. Men däremot vara ute och träffa folk och våga vara kvar i de samtalen och ta liksom och lite försöka lyssna in och berätta och kanske fylla på med fakta och kunskap så att man också har lite kött på benen när man pratar om de här frågorna. Jag gillar ju det vet du om, det du skriver. Jag hade önskat att liksom det fanns mer av det. För att det hjälper ju i alla fall mig i mina argument. Att jag liksom kan få mig hela tiden till livs. Behöver väl bli generellt bättre på att både i media och i andra sammanhang att föra fram liksom argument, kunskap, fakta. I den här typen av...
Ja, alltså jag kan tänka så här. Det finns ju väldigt många olika sätt att förmedla kunskap och fakta. Och jag har ju... Alltså den här boken som du nämnde tidigare. Där var ju ambitionen verkligen när jag skrev den. Att hitta ett nytt sätt. Att visa på konkreta effekter i våran vardag. Och visa hur de kopplas till... klimatförändringarna, till exempel när kaffepriset skenar, men vad beror det på då? Eller titta på risker för att huspriser i vissa områden kan sjunka som en konsekvens av att klimatet förändras. Att man gör det, så jag menar när det gäller huspriser, finns det någonting som svenskarna, de som har hus och de som tittar på hus eller lägenhet och sådär, finns det något som är närmare? Ja, men nästan inte. Det är och kaffet, nej, finns det något, nej, som är närmare? Ja. Så att liksom använda de här sakerna istället för att göra till en fråga om hur stor uppvärmning kommer en dubblering av koldioxidhalten i atmosfären att ge?
Ja. Komplicera inte det.
Nej, exakt. Utan konkretisera och göra det till något närvarande i vardagen.
Sen
tycker jag också om att använda berättelser. Där det är ju liksom att man... Och då handlar det mer om att nå känslor helt enkelt. Att få dig att känna hur känns det när en översvämning slår till. Eller hur känns det att vara i en extrem värmebölja? Vad hände med den där familjen som tvingades fly upp på andra våningen i sitt hus i Tyskland när flodvågen kom? Alltså den typen av saker. Det upplever jag fungerar.
Men Peter, nu tiden går ju snabbt och vi ska ju över då till att prata med en forskare som faktiskt liksom både har skrivit och det är som kommer alldeles strax Anna Krook Rikola som är från LTU. Så vi kommer ta vidare det. Jag vill bara säga att ni som lyssnar nu, boken som Peter nämnde, det är precis som vi inte nämner den med namn. Det är precis jättekonstigt, som om vi är i public service. Och det är vi inte. Så vi får ju lov att berätta att den heter Världen som väntar, eller hur? Och den kan vi ju rekommendera just för att få lite argument till som inte blir kanske som är konkreta men inte för komplicerade. Och där är ett medskick. Ta med det. Och Peter, du kommer tillbaka till nästa avsnitt. Och då ska vi prata om grönt stål, ska jag berätta.
Superspännande.
Och där finns ju också på tal om massa frågetecken och spekulationer. Vi hörs och ses snart.
Det gör vi. Tusen tack, hörni.
Ja, alltså det är ju det här med att själva syftet med Klimat för dummies är ju att ge en ökad klarhet i vad som ibland kan vara svårt för att få rätsida på. Och det var ju precis det jag pratade lite med Peter Alestig om. Och att ibland så är det svårt att veta när man sitter där på en middag och man tänker ändå att man har koll på läget. Och så sitter folk med massa sanningar som... Man bara tänker, vilka sanningar är det, någon annan planet då? Eller var kom den sanningen ifrån? Och man vet liksom inte riktigt vad de bygger sin fakta på. Mattias, eller hur? Du måste ju också ha upplevt det jättemånga gånger genom alla år du har jobbat med de här frågorna.
Men så är det ju. Ibland så tänker man att svaret är Klimat för dummies, att vi behöver lära oss mer, veta mer. Men ibland känns det som att det också finns en agenda bakom det där. Att det är några som verkligen vill att vi ska vara osäkra. För att är man osäker och tvekar, ja, då ändrar man inte beteende och då fortsätter det fossila att finnas kvar. Så det finns helt klart namn och nummer på en del av dem som ligger bakom detta, tänker jag.
Precis. Och lite som vanligt, och jag har redan nämnt dagens gäst här för ni som lyssnade väldigt noga. Vi har ju alltid då The Experts, ni vet. Och dagens gäst är ingen mindre än Anna Krook Rikola som är biträdande professor på LTU och bland annat känd då för sin forskning kring hur vi faktiskt får till de utsläppsminskningar som behövs för att nå klimatmålen. Välkommen Anna, och vi är ju superglada att ha dig här, för vi vet också att du har läst på lite, du har skrivit en hel del om troll och annat som kanske liksom påverkar när man jobbar med de här frågorna som du gör och försöker få någon liksom vettig liksom grund så vi kan fatta vettiga beslut kring. Välkommen Anna hit!
Tack så jättemycket!
Men du, kan du inte kort bara berätta hur får vi hyfs på de här klimatavtalen? Det är ju en annan diskussion, men klimatsamtalen, så att vi faktiskt liksom får en god grund att fatta beslut på. Ja, men lite som jag sa innan, just nu känns det som att det flyger liksom argument som återigen man vet att var de kommer från. Och sen ska det då vara grund till jätteviktiga beslut.
Oj, ja, det är en stor fråga. Jag tror det första är väl att man måste liksom bara ta ett steg tillbaka och lyssna in och faktiskt börja förstå vad som händer. Och lite grann inte basera sig på hur saker och ting fungerade förr i tiden. Eller bara för 10 år sedan. För det händer så mycket just nu.
Men varför är vi så dåliga på att ta till oss? Alltså, vi har ju ändå väldigt många duktiga forskare runt om i både världen och Sverige. Och är det så att man kommer ut med den kunskapen för smalt? Eller hur är det liksom? Vad har du för tankar kring det?
Ja, men det ligger nog någonting i det du säger, att man kommer in, att vi forskare inte är jätteduktiga på att vara ute och kommunicera. Vi som forskare är ju vana vid att man går ut och kommunicerar när man har någonting nytt. Man går inte ut och kommunicerar bara för att säga samma sak som man har sagt förut.
Och för er är det så självklart att det här vet ni väl?
Jo, det vet vi. Så det har ju tagit, jag tror att många av mina kollegor och jag också, man har liksom kommit, det här med det som händer i media, i den offentliga, stämmer inte alls överens med det som syns i våra resultat.
Och där Anna är ju du och jag faktiskt med i samma projekt, Energiklivet, som handlar om energisektorns omställning och vad som krävs där. Och där görs det jättespännande vetenskapliga modelleringar enligt konstens alla regler, och det ser helt rätt ut i Excel-filen och ser rätt ut i forskningsrapporterna. Men jag tänker nog att vi kanske underskattar liksom vikten av ett samtal och att den allmänna diskussionen hamnar rätt. Hur gör vi det?
Gör man det? Det finns många olika sätt att göra det. Och jag tror att för det som du säger, det som är Excel, modellerna, det de gör är ju bara sortera det vi vet. Men sen så är det ju inte bara en framtid som är framför oss, utan det finns ju lite val man kan göra också. Så jag tror en av sakerna vi måste göra är att förstå, vad är det, vilka beteendeförändringar kan vi tänka oss att göra och inte göra? Att hålla ett lite mer samtal kring vad är det för några behov vi har i framtiden. För det är ju det som är faktiskt det vi ska möta. Mm. Det är ju inte att vi ska producera x terawattimmar el som är målet. Utan det är ju att möta det här, de här sakerna i samhället som kräver energi och som vi vill ha.
Och när man försöker få till det där vettiga samtalet, där jag tycker att du är en förebild och det är ju också därför vi är så glada att ha dig med, Anna. När man försöker det så upplever man ju att andra verkligen inte vill ha ett vettigt samtal. Det märks i de sociala medierna till exempel, där algoritmer belönar det som är konfrontativt, och lägg där till själva den mänskliga faktorn att vi ju ofta tycker att förändring är jobbigt. Så liksom, hur får man till, givet allt detta, ett vettigt samtal?
Och det ena är väl att vara inlyssnande, att faktiskt försöka förstå. Men det du sätter lite punkt på det här med sociala, eller sätter ett finger på sociala medier. Det är ju som, där är det ju inte alla som vill att man ska lyssna. Eller det, de är ju där mer bara för att trycka ut en åsikt. Ja. Och den är ju svårare. Och då är det, jag tänker i alla fall mycket då att det jag skriver, om jag skriver på sociala medier, så skriver jag ju inte för den här som säger det, utan man skriver det mer för allmänheten som kanske är nyfikna på att faktiskt veta.
Just det.
Och lära sig någonting mer.
Och för att ge dem argument också kanske. Alltså för det, jag tror det är, men tillbaka till den här middagen, att vi som ändå kanske försöker ta de här diskussionerna utan att ha all fakta som ni har då som forskning. Allt sånt här är ju väldigt bra för oss, att man ändå, ja men framförallt att det blir lite, kanske lite så som vi försöker göra i Klimat för dummies. Det blir enkelt att ta till oss, men vi kan också ha det som grund i att, ja men det stämmer inte riktigt att liksom att all vindkraft kommer döda alla fåglar som överhuvudtaget finns, eller vad det nu är för argument som dyker upp liksom. Men att man har ändå lite på benen när man tar de här diskussionerna. Men får jag bara återkomma till liksom de här trollen. Känner du som forskare och du som också syns mycket och tar, liksom försöker nå ut då, blir man liksom nedslagen av att man blir både kanske påhoppad och ifrågasatt gång på gång, eller liksom, eller att liksom ens fakta ifrågasätts av, ja men det såg vi inte minst under pandemin, att helt plötsligt kom det ju liksom, vi hade ju experter helt plötsligt överallt som visste precis hur pandemin spred sig, och så sitter man där och kan saker och så känner man, jag kommer ingen vart. Hur liksom blir man nedslagen, eller hur tar ni det?
Vi tar det nog på många olika sätt. Jag menar, en del tar det genom att inte vara där. Mm. Man vill inte utsätta sig för att liksom få det här motståndet. Och sen så är det, jag tror man blir arg. Vi ser ju, en sak är ju de här som faktiskt inte kan någonting, att de går ut och som inte heller på pappret utifrån andra ser ut att kunna någonting. Då, det är ju lite enklare. Men sen så finns det även på LinkedIn, på mer så här professionella sajter. Där är man ju med, jag har inte själv blivit uthängd där, men jag har ju som nära kollegor som har blivit uthängda på LinkedIn. Och där de skriver att, ja men skriver ner den forskningen som andra har gjort.
Ni forskare, ni är bara köpt av vindkraftsindustrin, kan man läsa till exempel.
Ja, typ. Precis, eller man, och den diskussionen, vi är ju vana vid att man kritiskt granskar det vi gör.
Men ändå sakligt.
Men den diskussionen har vi hela tiden. Men precis, huvudsakligt, och inte att man hänger ut någon.
Nej, det blir ju personliga påhopp på ett sätt.
Ja, här är det riktigt, man liksom taggar in namnen på de här forskarna och säger att ja, men det här är liksom dålig, undermålig forskning. Och ibland till och med kanske man refererar till en gammal figur. Mm. Man har inte ens en gång liksom, man mejlar inte personen och frågar, hur menar ni här?
Det är rätt många av oss känner igen oss i, och Klimat för dummies lyssnare är, tänker jag, sådana som vill vara med och göra det här bättre. Så, och vi gillar ju bättre att gå på lösningen än att stanna allt för länge vid problemet. Så om man liksom tänker sig, Anna, en realistisk, idealisk bild av bra klimatkommunikation. Människor ska involveras, kunskap ska stärkas, handling ska uppmuntras, och de där trollen som kanske inte ens finns i verkligheten, de ska hållas borta. Hur ser det ut?
Jag tror det ena som jag försöker göra är att man fokuserar på det vi ska prata om. Det är ju inte det här med att vi ska fokusera nu på diskutera den eller den tekniken. Utan vi ska ju till, nu ska vi införa en jättestor omställning. Vi har möjligheter att göra någonting bra. Och då är det mer de här olika framtidsbilderna som vi börjat se mer och mer. Att det är den diskussionen vi måste börja ha. Så vi har ett projekt nu när vi använder science fiction. Till att lite mer liksom placera oss i framtiden.
Så man får liksom riktiga bilder vad det kan komma att bli på något sätt. Eller?
Ja, men precis. Och lite grann det här med att ja, men det är svårt. Vi är så fast i, vi är väldigt fast i hur saker och ting fungerar idag. Och det är svårt att riktigt släppa den bilden. Och det är både experter och vanliga människor. De flesta har väldigt svårt att tänka kring någonting som fungerar väldigt annorlunda än idag.
Man älskar ju att man använder science, alltså det där vill man ju gärna, man var ju med på en
hörn. Ja, hur går det till?
Den hjälper vi gärna. Ja, superrolig. Alltså för det är ju verkligen det där, hur får vi till den här på något sätt framtids, både hopp och bild, där vi också förstår att det, något annat finns. Du och jag, Mattias, har ju pratat många gånger om när vi pratar om klimat för dummies, eller de här frågorna generellt, att vi har en tendens att prata om att det är en uppoffring. Exakt. Att saker och ting på något sätt, där vi har helt plötsligt fattat något beslut, något kollektivt beslut, att saker och ting alltid kommer bli sämre. I min värld är det ju, herregud, det kommer ju bara bli bättre. Mm. Har vi bättre luft eller bättre, liksom renare el? Jag förstår liksom inte det, men jag tror det är precis det du säger, Anna, att tänk och kunna ge människor lite mer bilder av någonting som faktiskt är möjligt att uppnå. Fantastiskt kul.
Men ge oss lite mer på story där, Anna, science fiction-världen. Hur ser den ut?
Den är, jag har under ett år nu jobbat med en science fiction författare. Så vi har liksom mer, vi har höll på med olika hackathon, försökt fundera kring framtiden. Och det jag såg som den här stora, det bidrar till, de flesta tänker ju science fiction som någonting med teknik. Men vi som läser science fiction, det vi ser där är ju egentligen är det väldigt mycket sociala interaktioner där. Så genom att använda science fiction så får du också in människan mycket mer i framtiden. Jag tänker när det skillnad från de här Excel-arken som du pratade om, Mattias. Där är det ju siffror, hårda siffror, mycket teknik. Men det som fiction och science fiction bidrar till är ju att man sätter människan in där. Och vi kan också börja prata om liksom andra saker kring framtiden. Som till exempel, vem är det som äger energiproduktionen i framtiden? Och hur påverkar det vem som får tillgång till den? Så det som jag såg som den stora, liksom, den stora styrkan med science fiction är just det här med att man får in människan i framtiden. Och det gör ju också att vi kanske kan se den mycket lättare. Mm. Och vi kanske också kan se hur de här beteendeförändringarna kanske kan... Att man kan tänka sig att ställa om.
Just det.
Jag kan ta ett till exempel. Jag tänkte före pandemin. Ja. Då körde vi körningar med våra... Vi gjorde scenarier där man tänkte sig att folk började jobba hemma mera. Och att man tänkte sig att man... Och det minskade ju transportbehoven och sådana saker. Och när vi presenterade dem innan pandemin... Så tyckte jag alla att det där är inte sannolikt. Det där, det där kommer inte hända.
Det kommer aldrig hända.
Så jag tänker att bara det här pandemin för oss som kör scenarier. Har det öppnat upp för vilka scenarier som vi kan visa. Mm. Så nu är det mycket mer. Nu kan vi visa de här scenarierna som är lite annorlunda än det vi har idag.
Och det måste ju ge väldigt mycket kraft till att vi faktiskt, men vi hade ju det, jag tror nästan de flesta kan komma ihåg det där. Jag vet att vi pratade om att vi skulle göra en stor internationell konferens bara digitalt och folk trodde ju att vi var från mars allihopa. Och det kommer ju aldrig gå, så gick det en månad och sen så satt vi tvungna in i den situationen. Och jag älskar det här exemplet för att det du då påvisar är att vi är så fast i våra... egna världar och våra visioner eller våra liksom bilder av hur saker ting kan bli. Så det här är ju helt fantastiskt.
Först är det omöjligt och sen kliver det direkt till självklart. Och hur påskyndar vi det där klivet som vi ju vet behöver hända nu? Vi har bråttom i klimatfrågan. Hur gör vi, Anna?
Hur gör vi klivet?
Vi börjar diskutera mer. Vi börjar prata om den här framtiden som vi vill ha. och inte bara om tekniken.
Men när du säger det, för vi liksom kämpar ju ofta med att just det här få ut samtalet och diskutera, men det är så viktigt att vi får med väldigt många olika människor med dels med olika kunskap och erfarenheter och liksom, men att det blir ett, som du var inne på, ett brett samtal. Det är inte bara forskare, det är inte bara ingenjörer eller klimatförespråkare, utan det är också de här beteendevetarna eller konstnärerna eller vad det nu är som, och vad är konstnärkultur, hur kan vi liksom visualisera. Så det finns så många delar, men att vi har någon tendens hela tiden att fastna i våra små fack, och så måste vi få med alla.
Nu ska vi se vad frågan är. Men jag tror den nyckeln som du säger, att vi måste få med flera olika, och att man måste lite grann lyssna på vad är de olikas expertis. För jag kan ju också se det, att det kommer väldigt mycket projekt med beteendevetare och hela och många olika, och det är jättepositivt. Men ibland ser jag ju också att de folk tänker att man kan energi. Men bygger det lite grann på det här som man kan liksom bakåt.
Ja, men då är vi tillbaka till att alla utser sig själva som experter helt plötsligt. Utan vi måste lita på att den andra kan ta sin expertis till bordet, och så tillsammans kan vi skapa.
Ja, men precis. För det är det som vi kan känna lite grann, som har på att analysera energiomställningen i 20 år har jag hållit på. Att jag ibland blir tagen som en åsikt. Att jag har en åsikt med det jag säger. Istället för att man tänker, varför att det är så mycket i diskussionen just nu att det är åsikter kring teknik.
Alla har rätt i sin åsikt, fast man glömmer bort att en del är fakta och en del är faktiskt inte faktabaserade. Och Anna, jag känner en stor oro att liksom, man har ju ändå önskat att det ska gå åt rätt håll, om än för långsamt. Och jag har tänkt att till exempel klimatförnekarna, de behöver inte bry sig om, för de är bokstavligt talat på utdöende. Men nu känns det inte ens som att det går för långsamt åt rätt håll, utan jag är orolig för en rejäl backlash. Både den sociala mediesituationen vi beskrev allihop här alldeles nyss, och så kanske Trump kommer tillbaka också. Det kanske går väldigt bra för de mest klimatskeptiska EU-valet i juni. Alltså, är det en stor skuta som håller på att vända åt helt fel håll här?
Ja, det här är ju mina, när jag brukar bli arg på mina barn. Det är de här gångerna när man tänker för mycket åt de tänkarna. Liksom, var är vi på väg? Det här med att alla, att folk börjar bli lite less på att ta till sig ny information. För att det är så mycket negativt.
Just det, man orkar inte.
Nej, man orkar inte. Och jag tänker att den är nog den som jag ser som en av de största farorna, att folk orkar inte bry sig längre.
Och en annan oro jag har, när klimatet är hårt och du berättar att dina, alltså samtalsklimatet menar jag, och du berättar att dina forskarskollegor och du själv, när ni går ut och objektivt berättar hur läget är, så blir man uthängd och det grövsta. Och dessutom märker vi samma på näringslivssidan, att när man försöker berätta för näringslivet att vi gör det här som är bra, det är inte perfekt men i alla fall åt rätt håll, ja, då skriks det greenwash, och man kanske rent av liksom juridiskt är fel ute, därför att man spänner bågen för hårt. Och nu märker vi allt fler företag, jag har till exempel själv varit med och startat Green Hush Award, för att vi märker allt fler som hushar. De vågar inte berätta det de gör för att de är så himla rädda att åka på en snyting eller rent personligen bli uthängda eller något liknande. Så att om vi inte ens kan skryta om det som man gör bra, eller inte skryta, men inte ens kan objektivt berätta om det bra som sker, då fastnar man ju i den här problembilden och då till slut tröttnar allihop. Så vi behöver fortfarande din forskarbaserade hjälp här att ta oss ur denna nedåtgående spiral.
Jag håller bara med, och jag tror det gäller ju även oss forskare. För vi är, genom att det har varit så hårt klimat, så blir ju vi också, för vi, de flesta scenarier som vi tar fram, de visar ju att förnybart är liksom en superviktig del av den här omställningen. Men man är ibland nästan lite rädd att kommunicera det utifrån från liksom liknande som du säger, Mattias, att man kommer bli uthängd, eller för att man kanske visar, ja, nu ska vi se. Jag menar, men allt är ju inte helt rätt i ens modeller.
Nej.
Jag tänkte, du kommer aldrig klara av att få allt rätt. Och man är så livrädd då att det ska liksom visa sig sen efteråt, och att folk kritiserar någon liten del som sen kanske egentligen inte har betydelse. Men utifrån att man visar en viss bild så blir man mer kritiskt granskad från vissa.
Ja, och Greta Thunberg brukar ju säga lyssna på forskningen bara. Men det är klart att då måste vi ju få höra er, annars blir det väldigt svårt. Så att vi riskerar att vara fast i den här spiralen. Men jag känner att en anledning att du är med är ju att du ju inte har tystnat. Utan du tar debatten. Det är underbart att följa de poddar och skrifter och webbsidor du är med på. Och där du också bland annat har ganska konkret och handfasta tips på hur man hanterar strategier för att hantera klimatskeptiker till exempel. Och avslöjar deras strategier. Kan du inte ge oss några tips där? Hur man liksom avslöjar. Det är som när man avslöjar härskartekniker från gamla manschauvinister. Hur avslöjar man nu klimatskeptikerna?
Oj, jag tror det är en... Nu ska vi se, vad var det du tänkte på nu?
Men jag minns Framtidsfabriken där man kan läsa en helt lysande artikel från dig. Då har ni några exempel på hur klimatskeptiker agerar. Till exempel detta man hör så himla ofta. Det spelar ju ingen roll vad Sverige gör, fattar du väl? Får man höra väldigt ofta.
Har du varit i Kina och sett hur de gör? Spelar det ju ingen roll.
Ja, så det är när, ja, man måste verkligen ha, dels måste man ha många tankar i luften på en gång. Mm. Och jag tänker att en sak som, och det här med Kina, det här med att det spelar ingen roll vad Sverige gör, den faller ju lite grann, för om man börjar tänka det, att bara för att man är liten så ska man inte göra någonting, då kan man ju gå ner i då behöver ju ingen göra någonting. Nej. Överhuvudtaget. Så det är det ena. Och det andra är att förstå varifrån de kommer, att man om man går in i diskussion, det var väl det jag har gjort några gånger, och när jag gör någonting så brukar jag göra det ordentligt, så då följer jag upp det. Men då blir det ju, ja, men först försöker du liksom i dina diskussioner, och så först får man försöka att se vad är det de egentligen säger. Och ofta så kommer det ju många kommentarer på en gång. Och då gäller det ju också att inte svara på allting.
Just det.
Utan man får ju som man se, vad är det här, ja, vad är det viktiga för någonting i den här kommentaren.
Och ta ett djupt andetag innan man går in i affekt, tänker jag.
Ja,
för det är ju men i hela friden. Hur? Eller hur? Alltså det måste ju vara just det här att liksom verkligen försöka sortera och gå på, vad är det egentligen du säger och vad är det egentligen du vill? Jag tror att en del, vet jag i alla fall att jag upplever ibland, är ju också att det blir så mycket känslor kring att, ja men vi kommer drabbas, alltså min, om vi lägger ner en bransch så kommer vi drabbas av arbetslöshet, och de här människorna kommer hamna utanför, och det vet vi ju med gula västar och sånt. Och den tycker jag ju vi kanske, nu menar jag vi, kanske politiken, andra inte tar. Vi tar inte den diskussionen, att de hänger ihop, men det betyder inte nödvändigtvis att det måste leda till katastrof. Det beror ju på hur man gör den skiftet, va? Men vi pratar ju inte om det, för det, då ligger det olika igen, då är vi tillbaka i de här olika facken att faktiskt försöka se helheten, och det som du sa Anna, vad är det vi vill? Och då får man med gemensamma krafter kanske hitta det, men det hinner man ju inte med på någon busstur när man redan har blivit klankad på.
Jag tror det, och det sista på som har blivit klankad på, för jag tror det är den, jag menar, man märker det ganska tydligt när de ser att de inte kommer någon vart.
Mm.
I diskussionen. Då. Det är då de kommer med person.
Ja. Då har man bunnit, kan man tänka. Väl också
ja, men det är lite grann så. Ja. För då får man ju verkligen...
Ja, men lite så. Det är ju bra.
Försöka att inte komma i affekt. Utan faktiskt se varifrån kommer det här att de klankar på mig som forskare.
Eller men, på någon annan expert. Ja, men bara fråga då lite, du har med mycket unga människor, mycket studenter, känns det som liksom lite framtidshopp man får, jag menar inte att vi ska lämna över det till de unga och lösa problemen, men jag tänker ändå det är väldigt skönt om vi vet att om de här lite yngre då också känner att ja, men vi kommer fortsatt jobba med de här frågorna och kämpa för att det, eller är det massa klimatskeptiker bland de unga också, eller också de är väl överallt, eller så, men
ja, men de är ju medborgare precis som alla andra. Så de får ju också all den här informationen på sig. Och vi har håller en kurs i hållbara energisystem. Och det är ju ett ämne där det finns hur mycket information som helst. Och det händer saker hela tiden. Så vi har ingen lärobok man kan liksom använda sig av. Så det blir ju mycket också att studenterna får gå ut själva och leta information. Och då möts de ju av all den här informationen från folk som faktiskt vill att de ska tänka och tycka något speciellt kring energisystemet. Så där i den kursen har vi väldigt mycket fokus på att berätta att det finns olika intressen kring hur man vill forma framtidens energisystem. Och att göra dem medvetna om det. Så i våra uppgifter har vi att dels ska de, vi har mer och mer också riktat in dem att här, gå och titta vad som finns här. Så ska de själva reflektera, vem är det som är avsändaren? Vad är det för någon typ av organisation? Och vad tror du att de vill liksom förmedla för någonting? Just det. Så vi har ju mycket mer fått liksom ägna energi till det här med vad är det också som olika krafter vill att du ska tycka och tänka.
Och där landar de, alltså, för det låter ju väldigt bra. Det känns ju som någon kunskap som liksom alla borde få till sig. Att kunna hantera vad man nu läser och få till sig till livs liksom. Men det känns, känner du dig liksom, jag tror du var inne lite på det Mattias, känns det ändå hoppfullt med de här unga? Och även, jag tänker också, du jobbar ju också internationellt mycket liksom, är det liksom, Mattias, du var så orolig för alla de här, det som komma skall med våra liksom, det är så mycket val och det är så mycket läskiga faktorer just nu. Men Anna, kan du ge oss liksom, hur positiva ska vi vara framåt? Den där eviga optimisten som sitter här tänker att
Jag tycker, för det första måste man ju, vi har ju massa lösningar att ställa om. Så jag tänker att det är ju superviktigt att vi bara fortsätter och pumpa ut det budskapet. Vad är det man kan göra? Och jag ser också att vi forskare, jag har ett internationellt forskarnätverk som håller på med analysera energiomställningen länge. Och det enda vi pratar om nu för tiden är ju just det här. Hur får vi ut med den här kunskapen? Och just det här, peppa varandra att skriva krönikor och vara ute i media. För det är inte naturligt för oss.
Nej, och vi märker hur värdefullt det är. Och det är ju precis som du säger, Anna, att när vi till podden frågar forskare om att vara med, så är det en del som, det är lite utanför deras bekvämlighetszon. Men jag måste få dela, Anna, inte en anekdot utan en tragisk berättelse för dig och höra hur du tänker kring det. Det var på Almedalen och då hade vi ett möte med vindkraftsindustrin. Och så berättade de att när de planerar nya vindkraftsanläggningar, så direkt de går ut med allra första informationen, så exploderar det i sociala medier, i X där som var Twitter förut, på LinkedIn, på Facebook och så vidare. Det blir oerhört hatiska angrepp mot vindkraften och också helt oresonligt överdrivet superpositiva, så att varje försök till en vettig diskussion uteblir. Och så kollade vindkraftsindustrin, hur kommer det sig att det blir så här massiva grejer direkt på nätet och så här överdrivna från båda håll? Och så visar det sig att det är troll i Ryssland som gör detta. Så det verkar ju som att det finns några som väldigt systematiskt vill att vi inte ska kunna ha det här mötet. Och det är klart att det blir ju värre då på sociala medier än när man kan sitta ner och prata med varandra, tänker jag. Men de flesta av oss har ju liksom ändå ganska långt bort att man går på ett samrådsmöte. Så det känns ju väldigt gammaldags. Den mesta kommunikationen är ju faktiskt digital numera. Så hur hanterar vi detta oerhört liksom prekära läget?
Alltså jag delar oron. På ett sätt tycker jag det är lite skönt att höra att det är ryska troll i det här fallet. För annars, man tror sig ju själv vara lite konspiratorisk ibland när man ser alla de här flödena som du säger. Är det en, det är ju vad som helst att ha med elbilar eller vindkraft. Om det är liksom länkas så exploderar det ju under i kommentarsfältet. Och för det är ju fler och fler som nu för tiden säger att de inte vill vara med på Facebook och sådana saker. Eller andra sociala medier. Och jag kan tycka det är tragiskt. Eller jag tycker det är tragiskt. För det är mycket, det är som du säger, att det är väldigt få möten som sker. Eller det är inte så många offentliga möten annars. Och Facebook och andra sociala medier är ju faktiskt en väldigt bra ställe att mötas. Vi kan mötas över hela landet. Och det finns inte så många sådana plattformar. Så jag tycker det är tråkigt att det har blivit så förknippat med de här kommentarsfälten som spårar ur. Och, Och jag vet faktiskt, eller där är det mer, hur formar vi de här diskussions? Det är nog mer än vad jag kan. Men då kommer vi hjälp.
Men jag tänker också att det är ju precis som du säger, att inte lämna det. Mm. Alltså inte lämna de här, om det, vilka plattformar man nu är på, att man inte ger upp, att man inte liksom hashar enligt ert pris, att man faktiskt fortsätter ta diskussionen utan att låta liksom den personliga angreppen, att fortsätta föra ut de faktiskt budskap kring forskning. Och det jag tycker ändå är en viktig sak att poängtera, som du var inne på innan, Anna, att vi pratar hela tiden om att saker och ting ska vara perfekta. Mm. Nej, men nu är det färdigt och sen ska man aldrig mer kunna frågasätta det. Det är väl liksom hela basen i forskning, att vi hela tiden utvecklas, men att vara öppna för det och inte, att det är ändå en bas i det ni gör, att vi måste kunna få liksom utgå från det som faktiskt de professionella kommer med, och sen kan man ha samtal kring detta, men inte lämna samtalen och liksom överge de här plattformarna. Eller vad säger du?
Nej, men jag håller helt med. Och du sa någonting annat där som jag knyter an till, det här med att vi kunna fråga också. För vi har jobbat en del med kommuner och med tjänstepersoner på kommuner och ser liksom, hur kan vi stötta dem med deras energiomställning.
Mm.
Och en av sakerna som vi försökte skapa där, och som jag är just en miljö där man kan få ställa dumma frågor och där man kan få tillgång till experter.
Väldigt.
Och den tror jag kanske behövs. Men det blir ju återigen där att det kommer ju vara några som också vill forma den här omställningen som kommer då räcka upp handen och säga att jag är expert.
Ja, och då kommer det också att alla ska vara experter. Men då kanske man får göra någon, ja men du kanske inte... Hobbyexperter är inte riktigt samma sak som då ändå har liksom baserat några år på ett universitet och forskat, tänker jag, rent.
Kanske. Nej, jag men det finns ju också de som har år på universitet och kanske har en annan typ av forskning.
Och det finns ju alltid, såklart.
Och den är jättesvår för gemene män och även för, jag menar, våra kommunikatörer på ett universitet. De har inte heller koll på exakt vem som är expert.
Jag tycker det är så befriande när man ibland läser mätningar som visar att vi, de allra flesta av oss, dels förstår klimatallvaret och dels begär, eller åtminstone hoppas, att våra politiker och företag ska leverera på det. Men också att vi ju ofta känner oss lite ensamma, liksom tänker att ingen annan verkar engagera sig, ingen annan verkar bry sig. Och att när man då liksom känner att vi var många, när man, för det är ju faktiskt inte bara hot och hat man får ute på sociala medier, utan man kan också få en väldigt massa likes och digitala ryggdunkningar. Och där tror jag en del av svaret är, jag till exempel är med i en veckovis skryt och pepptråd på klimatområdet. Och det är helt underbart att där få liksom bara se vilken bredd det är av folk som i stort och smått agerar för klimatet. Och jag tror att där finns också en del av vaccinet mot denna tilltagande liksom hårda ton mot alla oss som engagerar oss i klimatfrågan.
Den gillar jag. Den tycker jag vi kan avrunda med det och säga att jag tycker alla ska göra det. Och faktiskt, och att lite, jag tror vi var inne lite på det. Vi är ju i en situation där det finns otroligt mycket möjligheter. Vi har väldigt mycket kunskap och vi har väldigt mycket faktiska lösningar om vi hade kunnat applicera dem. Så jag vill ändå avrunda med att framtiden är ljus och att vi kommer lösa detta. Vi måste bara ha fler annor som vågar liksom prata om det och er fantastiska kunskap. Vi hoppas vi gör vår del i att sprida det här via Klimat för Dummies. Så Anna, jag tänker att det här är inte sista gången vi kommer höra från dig, utan vi hoppas på mer av dig i alla typer av forum, och fortsätt vara och nå ut via sociala medier och ge inte upp. Så stort tack Anna Krook Ricola från LTU, alltså Luleå Tekniska Universitet. Yes. Så inte någon tror att jag sa fel eller någonting. Tack för att du ville vara med, Anna.
Tack så mycket för att jag fick vara med.
Ha det gott.
Vi hörs och ses.